ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed.
Jag är verkligen uppfylld av Skrapenatta, den tredje delen i trilogin som börjar med Systerklockorna och fortsätter med Häckneväven. Och jag tycker att du som lyssnar på det här boktipset ska absolut börja med Systerklockorna och sen fortsätta med Häckneväven. För vi får nämligen följa familjen Häckne från 1600-talet till nutid. Eller inte riktigt nutid, men det är 1900-tal och det är dags för det fruktansvärda andra världskriget att bryta ut. Och vi vet ju sedan tidigare hur utsatta Norge var och norrmännen, och att många norrmän också var nazister. Bland annat Jon som kör mjölkbilen och som Astrid Häckne, vars farmor som också hette Astrid Häckne, bara för att förvirra det hela, har varit med i både Systerklockorna och Häckneväven. Men den här nya Astrid då, hon och den här Jon har haft ett gott öga till varandra ända tills hans pappa Ola Mossen blev riktig hemsk supernazist som gör allt för att jävlas med sina forna grannar och vänner. Bland annat så ser han till att tyskarna tar i princip alla hästar ifrån byn, och när man bor som de gör nästan mitt ute i ödemarken så är ju en häst en otroligt viktig familjemedlem, blir det ju. För vi har bland annat då en man som är med i boken som heter Issum Bjessen, och han har en gigantisk häst som heter Svarten. Och när jag läste om Svarten och Issum Bjessen, då fick jag faktiskt gråta lite grann. För det är en väldigt fin berättelse om kärleken mellan en man och hans häst. Och jag vill ju inte avslöja vad det är som händer, du får lyssna själv. Men boken är i alla fall 21 timmar drygt, så att du har ju någonting fantastiskt att se fram emot. Så att jag tror att sammanlagt så är nog lyssningen av de här Systerklockorna, Häckneväven och Skrapenatta uppåt 70 timmar. Oj. Ja, men visst är det underbart. Oh, jag bara älskar det. Den här gamle prästen Kai Sveigard, han lever fortfarande. Han är 85 år och är livrädd för att det ska komma en ny präst så att han måste gå i pension. De har nämligen haft svårt att få präst till Butangen. Men nu är det dags. Nu ska det komma en ny präst. Och Kai, ja men, han är ju i sorg och bestämmer sig för att ha sin sista predikan. Men innan dess så har han blivit ivägkörd från prästgården av tyskarna. Och man måste ju nästan säga att tack vare kriget så vill den nya prästen inte komma. Han vill stanna kvar hos sin mamma. Så Kai får bud om att han får fortsätta som präst ett tag till. Och det här gör ju att han som höll på att lägga av både mentalt och fysiskt, han får ny kraft. Och tillsammans med Astrid så ser han till att få undan den andra systerklockan, Gunhild, den de har kvar i klockstapeln. Han vill inte berätta till en början var klockan finns för Astrid, för han är rädd att tyskarna ska förhöra henne, för de har ju lite otrevliga metoder. Och det gör de också, och det här skakar ju henne i hennes grundvalar, för hon har inte blivit utsatt för våld tidigare.
Jag undrar, varför gömmer han den här klockan?
Tyskarna är ute efter Gunhild, för det fanns nämligen två systerklockor, Halfrid och Gunhild, som är döpta efter ett par tvillingar, ett par sammanväxta tvillingar som vävde Häckneväven. Men i Systerklockorna, alltså första boken, där plockas den gamla stavkyrkan ner bräda för bräda och flyttas till Dresden tillsammans med en av systerklockorna som pappan till Gunhild och Halfrid lät gjuta för att hedra sina döttrar. Och de här klockorna fick en slags magisk egenskap, så att de har slagit när det har varit fara och färde i byn. Utan att någon har stått och dragit i klockrepen så har de här systrarna slagit. Det är svårt att läsa, tror jag, att bara lyssna på sista delen, Skrapenatta. Men den här serien då som börjar med systerklockorna, den följer då släkten Häckne i den här norska bygden Butangen. Och jag tycker att Lars Mytting, han har skrivit annat också som finns inläst som ni med fördel kan lyssna på. Men just den här serien är ju, den är vidunderlig. Nej, men det är både spännande och sen är det ju en väldigt intressant berättelse om andra världskriget och vad norrmännen fick stå ut med och den motståndskraft som ändå fanns i Norge och i Butangen inte minst. Ja, jag blir nästan stum. Man måste lyssna på hela serien helt enkelt. Och då börjar man med systerklockorna, fortsätter med häckneväven och avslutar med skrapenatta av Lars Mytting. Ska jag fortsätta med andra världskriget kanske? Roskoden av Kate Quinn är en fantastisk berättelse om kodknäckare i Bletchley Park i Storbritannien. Bletchley Park ligger i en stad som heter Milton Keynes, ungefär 8 mil från London. Bletchley Park är numera ett museum som man kan besöka och man kan titta på de här apparaterna som de hade och utrustningen de hade för kodknäckning. Bland annat så var ju blyertspennor en väldigt viktig ingrediens. Men jag ska berätta om Osla, Mab och Bett, en trio kodknäckare i Bletchley Park. Och det svar de oftast får av sina överordnade, det är: det behöver du inte veta. För det är nämligen så att ju mindre de vet, desto bättre. Och hur blir man då kodknäckare i Bletchley Park? Jo, det var nämligen så här att Osla och Mab är redan inblandade tack vare att de bland annat är duktiga på språk. Mab kunde prata tyska bland annat. Hon läste tyska på universitetet, så det var där hon blev rekryterad. Och de blir inneboende hemma hos Beth och hennes hemska mamma. Beth har hela tiden fått höra hur dum hon är, alltså hur korkad hon är. Och mamma straffar henne bland annat genom att om Beth har gjort någonting som mamman inte tycker om, så kan hon få stå och hålla i Bibeln med armarna rakt ut under hur lång tid som helst. Och det är ju fruktansvärt. Mamman använder Beth som en husslav. Och Osla och Mab tar med henne ut en kväll. Och då upptäcker Osla hur fantastiskt duktig Beth är. Och snabb på att lösa korsord. Och det är precis, ett korsord är ju en kod faktiskt kan man ju säga. När romanen tar sin början så råder det bröllopsyra. Det är november 1947 och snart så ska prins Philip gifta sig med den engelska kronprinsessan Elizabeth. Och ungefär i samma veva så får Osla och Mab brev från en desperat Beth som befinner sig sedan några år på Clockwell sanatorium, eller rättare sagt ett mentalsjukhus där hon har placerats efter ett sammanbrott. Och i tillbakablickar till under andra världskriget så får vi följa de här tre kvinnornas historia som kodknäckare och deras utveckling och deras kärlekshistorier för att så småningom närma oss svaret på vem som vill sabotera för det här blivande brudparet. Och det är både spännande och intressant. Om vi nu ska koppla tillbaka till Norge så är faktiskt Osla döpt efter den norska huvudstaden Oslo som hennes mamma tyckte så väldigt mycket om. Och på riktigt så hette hon Osla Benning och hon var prins Philips flickvän under andra världskriget. Så att hon var med på bröllopet, hon var till och med bjuden. De hade en liten privat middag, hon och prins Philip och kronprinsessan Elizabeth. Det har jag luska, alltså jag har läst mig till det på nätet, väldigt intressant. Och Mab, hon bygger på den kanske främsta kodknäckaren av alla, Mavis Lever. För hon hade studerat tyska på universitetet och ville egentligen bli sjuksköterska. Men hon insåg då så småningom att hennes kunskaper i tyska var väldigt efterfrågade för när man då skulle lösa de här koderna. För att de är ju ute efter att lösa den här tyska Enigma-apparatens koder. Och Osla, hon kommer på en grej tack vare att hon kan lite italienska. Och det är också en härligt tjock bok som tar många timmar att lyssna på. Men Beth Finch då? Jo, henne skapade Cake Queen av två olika kvinnor, varav den ena fick ett sammanbrott efter en kärleksaffär med en gift kollega. Och henne har hon inte namngivit av medkänsla, kan man väl säga. Jag tycker att Kate Quinn skriver ju, hon skriver så otroligt bra romaner, och alla bygger på kvinnor, framförallt kvinnor som har funnits på riktigt. I Jägarinnan, som jag har pratat om tidigare, där vi fick veta om de här tyska natthäxorna som flög livsfarliga flygplan under andra världskriget. En av de kvinnorna har ju också funnits på riktigt. Så att jag rekommenderar att man lyssnar på Kate Quinn och de här kvinnorna som då faktiskt har gjort skillnad. Och då kan man lyssna på Kodnamn Alice, Jägarinnan och Diamantögat, som alla utspelar sig under och omkring andra världskriget. Men det här var alltså Kate Quinn, Roskoden. Sen har jag en lite äldre berättelse. Den kom ut på engelska 1950 och på svenska 1951. Så man får tänka på det när man lyssnar. För att här, språket är väl aningen daterat. Man pratar om infödingar och man använder en ordet. Men det gjorde man ju på den tiden. Så att man får helt enkelt tänka förbi det. Men det är alltså Fem svarta höns av Neville Shute. Och i originalupplagan så heter romanen A Town Like Alice, alltså en stad som liknar Alice, alltså som i Alice Springs. Och även den här romanen bygger på sanna händelser, men Neville Shute, han har flyttat på handlingen från Sumatra till Malacca, och så har han ändrat nationaliteten på kvinnorna från holländska till brittiska. För att på riktigt så var det omkring 80 holländska kvinnor och barn som togs till fånga av japanerna och tvingades marschera till ett synes utan mål under förevändning att de var på väg till ett japanskt fångläger. Och det här fånglägret fanns inte överhuvudtaget. Men i Neville Shutes kärleksroman så träffar engelska Jim Paget den australiensiske krigsfången Joe Harmon. Och det är någonting som händer mellan dem. De pratar väldigt mycket. Hon går ju omkring i en sån här sarong, ser ut som en, vad ska vi säga, nu heter det väl ursprungsbefolkning. Hon har håret i en fläta bakom ryggen, hon är barfota och på höften har hon en bebis, mer eller mindre hela tiden. Joe, han vet ju inte att den här bebisen tillhör en av kvinnorna i gänget, så att säga. Han hjälper dem, han ordnar tvål åt dem, han ordnar mat åt dem. Men han går över gränsen när han stjäl fem svarta leghorns höns och ger till Jean. Varför de åker dit, det är på grund av att Jean ger ett av hönsen till kaptenen som leder den här marschen. Och han har hönan i en grön säck. Och det är den här gröna säcken som avslöjar Joe Harmon för japanerna, så att kvinnorna och kaptenen tvingas titta på hur Joe torteras av japanerna under bestialiska former och blir lämnad att dö. Så Jean tror att han är död. Av en slump så får hon veta att Joe lever några år senare, 6 år senare ungefär. Precis i samma veva så har hon fått ett arv av en nästintill okänd morbror. Och advokaten som tar kontakt med henne och berättar om det här arvet, han säger att det finns ett slags legat som gör att hon kan inte få ut hela arvet förrän hon har fyllt 35. Och nu är hon alltså 26. Och det här kan man ju tycka att, men fasen vilket förmynderi, men märk väl, detta är ju då på 50-talet och så var det då. Men Jean kan ändå få loss lite pengar för att den här Noel, som advokaten heter, han får väldigt varma känslor för henne. Och tänker att om jag bara hade varit yngre. I filmen som faktiskt har kommit, där är Noel inte lika sympatisk som han är i boken faktiskt. Men i alla fall så får Jean pengar, för hon bestämmer sig för att hon ska resa tillbaka till Malacca och gräva en brunn åt kvinnorna som i en by där hon blev väldigt väl omhändertagen. För de fick nämligen stanna där, de här kvinnorna, när de fick reda på att det finns inget japanskt fångläger. Så de var i den här byn i ett par år och hjälpte ju till. De odlade ris och de var precis som ursprungsbefolkningen. Och det är där hon får veta att Joe faktiskt lever. Han överlevde den här fruktansvärda tortyren tack vare någon slags japansk heder som annars skulle ha gjort att den här kapten Sugano skulle ha blivit straffad ända in i döden. Så att det kan vara bra med lite heder ibland. Och Jean försöker då minnas deras samtal, för han nämnde ju några orter i Australien där han arbetade med boskap. Han pratade bland annat om en ort som heter Wallara, och han pratade om om Alice Springs. Och tack vare det här arvet så kan hon företa sig den här långa resan till Australien. Men vad Jean inte vet är att Joe ungefär samtidigt har åkt till Storbritannien för att söka efter henne. Ja, det är en riktigt underbar kärlekshistoria, men det är också väldigt intressant om den här marschen i Malacca. Och Neville Shute skriver i efterordet att han träffade faktiskt en av överlevarna, en holländska som var med på den här marschen. De var 80 när de började marschera, men de var väl kanske 30 som överlevde. Men jag kan varmt rekommendera Fem svarta höns av Neville Shute. Och då får man tänka på att, som sagt var, att den har några år på nacken. Så det blev tre tips där andra världskriget förekommer. Ja. Och då var det alltså Skrapernatta av Lars Mytting. Men läs först Systerklockorna och sen Häckneväven. Och sen var det Roskoden av Kate Quinn. Och så till sist Fem svarta höns av Neville Shute.